Välkommen till Församlingsfakultetens YouTube-kanal. Under den här fasttiden kommer jag, Jakob Appell, att samtala med FFG-lärare och andra gäster om tematiken Korset i centrum. Men varför? I det här första avsnittet talar jag med rektorn på FFG, Torbjörn Johansson, om korset och kulturen. Men innan vi går in på det här stora, lite svåra ämnet så måste vi kanske säga något om varför korset är i centrum och varför vi har valt en sån tematik, Torbjörn.
Nej, men vi har velat komma bort från att det blir bara som en tom kliché. Man kan säga Jesus i centrum eller korset i centrum, vilket är utmärkta ambitioner. Men vad betyder det då? Hur kommer vi konkretisera vi det? Och då har vi sex olika ämnen som vi har satt samman, korset och...
Och där, några exempel är korset och predikan, liturgin, apologetiken och ungdomsarbetet. Det handlar ju då både om hur det borde se ut när korset är i centrum, men också hur det kan bli fel om det inte får vara i centrum.
Ja, det handlar framförallt här om att konkretisera, att sätta det verkligen i relation till olika sidor av kristet liv. För att undvika det här att det blir en fin fras, men som kan bli tom på innehåll.
Det är inte meningen att korset ska sägas stå i centrum istället för uppståndelsen eller inkarnationen, utan tillsammans med. Vi har utmanat oss själva med att i påsktid ha en fördjupningsserie med titeln Uppståndelsen i centrum. Då förstår vi att det ska inte sättas emot korset. Men det är ju ändå så att Jesus som uppstånden, då är frågan, men varför behövde han då dö? Och det, den här serien vill tränga i djupet i den frågeställningen.
Man kan säga att alla sidor av den kristna trosbekännelsen egentligen, kan man ställa frågan, vi bekänner tron på Fadern, Sonen och Anden, och vi förbinder olika saker i trosbekännelsen som skapelsen, inkarnationen, att Gud har blivit människa, och uppståndelsen, himmelsfärden och andens verk. Och så säger Paulus ändå att han vill inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Och evangelierna ägnar en väldigt stor del av sin framställning åt just sista dagarna i Jesu liv och hans lidande. Och då blir ju en fråga i de här teologiska frågorna, hur ska man relatera korset till de här andra? Och vi menar ju att det är centrum utan att därmed utesluta de andra. Man kan tänka sig det som ett mönster där olika bitar och delar står inställda på ett sätt så att någonting hamnar i centrum. Ibland har man haft en bild för det här av en kyrkobyggnad, en klassisk kyrkobyggnad där altaret och krucifixet står där och allting i hela arkitekturen drar din uppmärksamhet dit. Så att stora bärande pelare och sidomålningar och övrig konst, det strålar mot korset. Och så kan man tänka sig också den kristna trosläran, att den har sina delar och funktioner, men allting är relaterat till det som hände när Jesus led och dog.
Det är väl så där att det här korset kallar till ett livslångt betraktande, att utvinna dess betydelse och mening för livets alla områden. Å ena sidan så har vi ju lärt oss att detta är en försoningsdöd. Jesus dog till försoning för våra synder. Redan där finns mycket att meditera över och lära sig utav. Men för den som i tro tar detta till sig så får man ju också ett mönster för sitt eget liv. Vi brukar tala om lidanden som kors som läggs på oss i Kristi efterföljd. Meningen med lidandena och korsen som vi får, att kunna se ljus i egna mörker, men också att få en bild av vad det är att leva som människa i den här världen. Att älska så som han har älskat, självutgivande för oss och för andras skull.
Det här att själva, om vi tar till evangelisternas skildringar igen, de har ju alla fyra, en stor del av evangelierna är helt enkelt Jesus sista dagar och vägen fram till korset. Och nu när våra passionspredikningar, som vi också kan nämna här, har börjat. Och om man ser på passionspredikningarnas historia, så har man just vinklat det här så att man har tagit fram olika delar av vad korset och Jesu lidande betyder för våra liv. Och man har ibland använt uttrycket att man har som olika nycklar att betrakta den historiska händelsekedjan. Från att han gick över bäcken Kidron till Getsemane och sin hela vägen till korset. Den är ju som den är, en händelse som har ägt rum. Men på frågan vad betyder det här för mig och för oss idag, då har man haft olika, som man säger, nycklar, och det har helt enkelt varit olika bibelaspekter som man har ställt det här under. Som till exempel för oss, då kan du läsa allting som en att det var i mitt ställe. Men man kan också säga så som han var lydig och tyst som ett får inför de som klipper det, så ska ni uthärda lidanden. Då är det som exempel. Så man har, så att korset är i centrum, det har många dimensioner i sig. Alltså redan i det här sättet att som Nya Testamentet använder det. Och de mest två grundläggande är ju korset som gåva och korset som exempel. Det är de två mest grundläggande.
Innan vi kommer in på tematiken om kulturen, så säger Paulus detta att korset är en dårskap för världen. Det finns en anstöt, något svårbegripligt eller till och med otillgängligt för världen. Hur kan detta förnedringsavrättningsredskap ha någon som helst mening eller något positivt med sig? Och det är en utmaning för kyrkan att komma över den där känslan av att det här är något skämmigt, något som inte går så väl hem. Vi hade gärna velat beskriva kristendomen kanske med andra centrum. Guds makt, hans härlighet, hans förmåga att göra underverk etc. Men det här med korset leder oss tillbaka. Vad finns det för något stort och underbart i dess motsats? Guds maktlöshet, mörker, död. Det blir en kallelse till att se och i Bibelns ljus få fatt på det stora som sker där. Mm. Och då kanske man inte så snabbt kommer dit hem. Men det är också en ambition som vi har med de här avsnitten. Att hjälpa lyssnaren till att få varje sida av livet belyst med det som Paulus kallar då för en världens dårskap.
Mm. Och det som du skildrar där, det här med hur Gud uppenbarar sig i makt, härlighet och ära, eller i kors, lidande och död. Det är ju det som vi i den lutherska traditionen har som Luther utvecklar i Heidelberg-disputationen. Härlighetsteologi kontra korsteologi. Och det är en grundläggande distinktion som vi väl kommer komma tillbaka till kanske i alla de här avsnitten på något sätt. Nämligen att som vi förväntar oss att Gud skulle uppenbara sig. Vi tänker ju Gud som stor, allsmäktig, allvis, full av härlighet och ära. Och om han uppenbarar sig för oss människor så borde det ha de dragen. Men så kommer Jesus och istället uppenbara sig i lidande och död. Så ställer det mycket av förväntningarna på de kommer på skam, och då kommer de här för hedningarna en dårskap och för judarna en stötesten.
Mm.
Och det hela det här sättet som Gud uppenbarar sig och möter oss, inte som vi vill i härlighet och ära utan i dess motsats, det får vi komma tillbaka till här i olika, under olika ämnen.
Ja. Och ett och annat kanske man ändå skulle vi nog kunna komma in på redan i detta första avsnitt om korset och kulturen. Men om vi först börjar med att ställa oss frågan, vad menar vi med ordet kultur?
Ja, det är viktigt att vi börjar där. Därför ibland när vi hör ordet kultur, då tänker vi på sådant som man tar upp på kultursidorna i dagstidningar, och alltså en sån som rör litteratur, film, konst och så vidare. Men här kan vi börja en mycket vidare förståelse av kultur med en slags grundbetydelse av odling. Själva ordet kommer ju från det att man odlar, man förädlar någonting. Och då kan vi tänka på allt från människans uppdrag i skapelsen, allt från att bruka jorden till att förädla olika material. Så att när människan tar ett material, natur, och förädlar det på något sätt, så blir det kultur.
Mm.
Och i det ryms också så småningom det kultur i en snävare mening. Men i den här vidare meningen så är det hela uppdraget i skapelsen, kan man säga. Och om vi tittar på skapelseberättelsen så får ju människan, som vi då kan kalla ett kulturuppdrag, som ska bruka och sköta om skapelsen, bruka jorden. Och Adam är dessförinnan med och namnger djuren. Så, och det här kan vi då relatera till ett missionsuppdrag, ett kulturuppdrag som rör skapelsen och ett missionsuppdrag som rör frälsningen. Och vi som kristna har del i båda de här, och hur de ser ut för oss, det har att göra med individuella kallelser och så, men kallelsen till kultur, det inkluderar i det här breda perspektivet även arbetet i skapelsen. Så det är en viktig ingång här.
Mm. Och vi har den här klassiska uppdelning i att som kristen leva i världen men inte av världen, och i den här världen ser kulturen ut på ett visst sätt, och vi ska komma ihåg att kulturer skiftar över tid och över plats i världen. Vilket i sig gör att vi kan inte säga några generella, eller vissa generella saker kan vi säga om kultur, men det är också väldigt beroende på hur kulturen ser ut här i Göteborg. Till exempel FFG finns här i Göteborgs kulturcentrum med konstmuseet, biblioteket, Dramaten och konstmuseet. Så det är intressant för oss här på FFG att prata och tänka kring det här. Men så får man ju också tänka att kyrkan, Jesus säger att ni har blivit kallade ut ur världen. Kyrkan är denna nya gemenskap, detta nya kall, som har sin egen kultur. Och det handlar ju mycket om att Jesus säger, jag tar er inte ut ur världen, men jag ber inte att du fader ska ta dem ut ur världen, utan du ska bevara dem från det onda, i Johannes 17. Och jag har gett dem ditt ord, helgar dem i sanningen, ditt ord är sanning. Så att kyrkan blir på det här viset Guds ords anstalt eller institution för att kalla och helga Guds folk på jorden.
Mm.
Men när en kristen kommer in under detta ljus och in i denna nya, i detta nya stånd, så blir hon lika fullt sänd till världen, att leva i världen som ett Guds redskap, helgad och förnyad till att möta människor med detta nya ljus, världen och kulturen.
Mm.
Så det blir som tre perspektiv. Vi har kulturen som vi lever i, mm. men så har du också kyrkans egen kultur och vad det gör med oss när vi sedan kommer tillbaka till våra kallelser och våra uppgifter.
Mm. Ett bibelord här som vi kanske kan också ta med så här i början, nämligen när man kommer in i kyrkan, om man är uppvuxen där eller om man blir omvänd och man där får ta del av Guds ord. Men sen finns allt annat som vi möter i livet och i skapelsen och det vi kallar kultur nu i bred mening. Så har vi ju ett ord som jag tycker är intressant att vi tar med så här från början. Det är från Filipperbrevet kapitel 4, vers 8. Då säger Paulus att allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Och det intressanta här är att Paulus säger till oss att tänka på vad vi tänker på. Tänk på allt sådant. Alltså tänk på vad dina tankar, jag tror någon bibelöversättning om det är Bo Giertz, det ska ni syssla med, era tankar. Och vi är ju sådana som människor att våra tankar är hela tiden sysselsatta med någonting. Och det som börjar i tankarna, det blir sedan våra handlingar, vår karaktär, vår livsväg. Och nu säger Paulus här att vi ska, han ger råd. Och frågan är, vad ligger i det här som han säger nu? Jag tror att det ligger mycket i att tänka på det han har förmedlat. Det ligger de bibliska berättelserna, evangeliet och det sätt att leva som han har talat. Men också sådant som är utanför det direkt givna i skriften. Som man kan kalla för rätt och rent, värt att älska och uppskatta. Det vill säga, om vi nu kommer till konst i en smalare mening, berättelser och litteratur, film som fyller oss med sånt här. Så här är lite av ett program. Sen är det frihet ju given hur det här ska utformas i olika tider och i olika delar av världen. Hur mycket man kan anknyta till vad som är utanför kyrkan. Men Filipperbrevet 4:8 är en ingång till att börja tänka. Och det är också, om man gör det som Paulus säger, det är lite grann som, men det fungerar som, om man fyller på med något positivt så blir det samtidigt ett nej till det som inte är gott. Så här säger han inte bara nej till olika saker i den hedniska omgivningen, utan han säger också någonting, han ger en positiv anslag. Det här ska ni tänka på.
Mm. Utan tvekan så kommer man ju som kristen att tänka på film, kultur, drama, etc. Musik som man kan känna avsky för eller känna att det här innebär många frestelser. Det här vill vi inte att våra barn ska syssla med, etc. Och i den här världen är vi. Jesus ber, jag ber inte att du ska ta dem ut ur den här världen, utan att du ska bevara dem från det onda. Och då tänker jag också, det är tanken så sinnets bevarande, och då kyrkan, kulturen, Guds ord, allt det här som du nämner är ju där för att omforma och förnya sinnet så att vi inte lockas utav det, att vi inte dras med av det, att vi ibland måste säga att vi genomskådar det här. Det är inte så fantastiskt, så lyckligt som det verkar. I filmer kan det ofta vara så att man glorifierar omoral, men när Guds ord får komma in och förnya så kan man ju säga så här att ja, det verkar ju väldigt positivt och lyckligt det där livet, men jag förstår att det inte är det. Då har man lite grann avväpnat dess kraft.
Mm.
Och då kanske det också är på nytt denna kallelse i världen som förändras, att istället för att allt kan påverka mig så har jag en kallelse i mina uppgifter och med mina sysslor att påverka själv. Att ha ett gott inflytande på kulturen och på människor. Att få en annan bild av vad som är sant och gott och rätt och värdigt och rent.
Mm. Jo, när du sa det här med att Paulus tar upp det i Romarbrevet 12, det här att vi ska inte anpassa oss efter den här världen utan låt det förvandlas genom sinnets förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Jag tycker det här ordet gäller verkligen när vi reflekterar över en kristen och kulturen och hur korset relateras till kulturen. Romarbrevet 12:2. Så han ställer ju här mot varandra en anpassning efter världen, att låta sig formas av liksom det gudsfrånvända, men istället en inre förnyelse så att vi kan pröva vad som är Guds vilja. Och om man tänker nu film, litteratur, alltså olika kulturella uttryck som har ett budskap, så är den allra värsta formen när någonting som är ont framställs som något gott. Däremot film och litteratur som framställer något ont så som ont, så som faktiskt leder till olycka. Och, det är mycket mindre problematiskt, och det kan till och med vara lärorikt. Jag tänker här på bara ett exempel. Tolstojs Anna Karenina. Där hon är gift men dras till en annan utanför äktenskapet. Hon följer också sina inre, sin vilja att gå utanför äktenskapet, vilket i många fall skulle skildras som vägen till lycka. Men Tolstoj skildrar det istället som att det är vägen till undergång. Så att på det sättet kan ju en kultur skildra någonting som är i världen, av världen. Men en kristen lär något av det, för att det skildras inte som vägen till lycka. Och den här balansgången där nu, att pröva vad som är Guds vilja, det är väl någonting som vi bara kan leva med det ordet, att det får man göra från tid till tid och från sammanhang till sammanhang.
Om man då tänker sig hur Guds folk, kyrkan, ska förnyas i sitt sinne, sina tankar, sin fantasi, sin visuella förmåga, så föreställer jag mig här att kyrkan har sin kultur, eller det som man värnar om kulturen. Det är en annan typ av konst, det är en annan typ av musik, det är en annan typ av uttryck som man vill ge till församlingen för att man ska rotas och förnyas och förändras. Så att man också sedan med en förnyad klarhet och förmåga ta sig an kulturen och bidra konstruktivt till, ja, till hela skapelseverket. Att använda sina förmågor och gåvor på ett gudbehagligt sätt istället. Mm. Så du har liksom denna rörelse från världen till världen. Mm. Så att musik kan ju bli diaboliskt och destruktivt och leda till synder och laster, men samma redskap, strängar på en lyra kan bli till något som är i Guds tjänst.
Mm. Jo, det är en viktig, om vi också börjar där, alltså har det med det här, det som sker och det som den här förnyelsen, jag tror vi här ska tänka kultur i nu god mening, så som bärare av Guds ord. Och om vi tänker Guds ord, så har ju det hela tiden, tar det så att säga materiella ting i sin tjänst. En bibel är materiell. Den är framställd av fysiska ting som hör till skapelsen, men den bär Guds ord. Och en stämma som predikar är ju också i en mening, om vi så vill, något materiellt, och örat uppfattar dessa vågrörelser. Så att Gud tar det skapade i sin tjänst för att bära ordet. Och på samma sätt kan då nu andra kulturella uttryck som musik och litteratur bära ordet till oss. Och nu tänker jag särskilt på gudstjänster med psalmer, musik och konst, kyrklig konst, som ska liksom impregnera en kristen. Guds ord ska komma i alla former, och det är ett lutherskt särdrag som vi också kan nämna, att den lutherska reformationen tog alla medier man hade, tryckkonsten, musiken, i evangeliets tjänst, och det fick liksom vara med och forma livet där i församlingen i Wittenberg och sen vidare ut. Så alla kulturella uttryck, så som uttryck, tog man och ville använda. Och då är man också, om Guds ord på det sättet har fått forma, impregnera, förnya sinnet på olika sätt, rustad att kunna utanför den specifikt kyrkliga kulturen bidra med, ta del i kultur, beroende på hur den ser ut då i olika tider. Under vissa tider tror jag att man har fått säga helt nej. Under vissa tider har kyrkan kunnat sätta liksom agendan för hela det kulturella livet i under epoker och delar i världen. Så det är väldigt olika, men det är ändå hela tiden den här Guds ord som är det särskilda medlet Gud använder. Och sedan allt som rör bild, konst, skulptur, arkitektur och så vidare till musik och både instrumentell och med sånger flödar ur ordet. Och från det sedan kan man tänka sig som ringar på vattnet, att det också når ut i världen i den meningen att man inte är av världen, men man är i världen och kan där också bidra på olika sätt, tjäna genom det.
Om vi ska komma tillbaka till rubriken korset och kulturen. Om vi tänker en kyrklig kultur och ett kyrkligt fokus, allt ifrån ord och sakrament till musik, konstverk, arkitektur. Korset i centrum. Det utesluter inte att det finns andra sidor naturligtvis, men ändå i centrum. Så är det detta att det vill förmedla för alla sinnen betydelsen av Kristi kors. Som både är ett uttryck för, istället för vår klättring upp till Gud, liksom vår strävan, så har Gud kommit ner och blivit allas tjänare. Han stig ner och blir den lägsta av oss alla och liksom bär oss till himlen snarare än vår strävan och aktivitet. Det är den ena sidan av korset. Som det måste impregnera. Det finns inget mer att sträva efter. Allt är fullbordat. Varken i andligt avseende. Att man liksom klättrar och får Guds hjälp för att på något sätt göra sig värd i himlen. Men heller inte i ett världsligt avseende. Gud skänker oss allt i Kristus. Det fattas inget. Herren är min herde, kan jag säga. Mig ska inget fattas. Det vill säga att då behöver inte människor eller saker i den här världen vara medel för mig själv, för mitt eget förverkligande eller för min egen lycka, utan allt är oss givet i Kristus. Och så har vi då också den andra sidan av korset, detta att det är en bild, ett föredöme för oss att älska så som han har älskat, självutgivande. Och när man då står i sina kallelser, man har sina gåvor, låt oss säga att man är musikaliskt utrustad, då har jag med korset i centrum både sett att hela mitt liv är helgat, allt är in under nåden, jag har blivit förklarad rättfärdig, det har jag med mig i ryggen, inte som ett förhoppningsvis målet för vid slutet av dagen, det är givet. Så jag gör inte det här nu för att försöka bli rättfärdig eller komma någon vart, utan det är givet. Men varför ska jag då göra detta? Varför ska jag använda mina händer? Varför ska jag arbeta? Varför ska jag ta vara på mina gåvor? Jo, därför att Kristus har älskat, så som han har älskat. Jag använder det i kärlekens tjänst. Musiken, om jag är en musiker då, inte för att uppnå någonting, för allt är redan färdigt, allt är redan gett, utan för mina medmänniskors skull. Så jag kanske blir bäst i världen för mina medmänniskors skull, för deras för att skänka tröst, hopp, mening, harmoni, eller vilka olika goda syften som det här skulle kunna ha.
Det är en viktig sida av det, som du sa nu. En annan viktig sida av det, det är Guds förnekaren Friedrich Nietzsche, han sa en gång att kristendomen innebär en omvärdering av alla värden. Och där hade han ju helt rätt, han hade den antika världen som sitt ideal. Och så såg han när kristendomen kom in, så vände den på många sätt upp och ner på hela den antika världens värdeskalor. Till exempel var ju barmhärtighet någonting som den antika världen snarast såg ner på som uttryck för svaghet och liknande, medan det i den kristna världen blir en hög dygd att man är barmhärtig. Men på lite liknande sätt kan man säga att när det gäller hur man närmar sig frågor som rör skönhet, det vackra, så fanns det en hel frälsningslära omkring det i antiken, nämligen i platonismen och nyplatonismen, där du skulle använda det sköna, det vackra, det goda och genom det höja dig uppåt. Jag tänkte på det när du sa det här, att vi är som kristna befriade från hela den här, att detta nu kulturella ska användas som en stege, där jag ska, som i antiken, där man till exempel såg något vackert, så skulle jag tänka på det som låg bakom detta, det vackras idé. Så skulle jag lämna det fysiska och materiella till idéernas värld, och sen skulle jag tänka vad som förenade allt vackert. Så skulle jag på det sättet höja mig upp bort från det materiella. Och på liknande sätt finns det har funnits och finns i kyrkans sammanhang, där man tänker sig att det här nu sköna, vackra ska bli som en trappa uppåt. Och det kan bli en väldig lag av det. Där allt det här bara blir till för att jag ska lyckas höja mig eller förädla mig eller nå fram till något. Så vänds det här, allting vänds upp och ner. I Kristus äger du allting genom dopet och tron. Du är fri att tjäna andra med det här. Och du får också tacka Gud och glädja dig över det, men det är inte för att du den vägen ska klättra uppåt. Och det är en viktig del av korset och kulturen.
Precis.
Korset befriar till en ny syn på kultur. Ja.
Jag tänkte, jag måste få ge ett litet boktips här, därför att jag tog med den här boken, flera av de här tankarna känner jag igen från Mark Matts bok Martin Luthers Theology of Beauty, Martin Luthers teologi om skönhet, vad som är vackert, som ett litet lästips. Därför att när vi tänker vad är vackert, vad är skönt, så finns det förstås olika ideal som vi kan ställa upp, och så försöker vi att sträva efter att uppnå den här liksom perfektionen, det vackras liksom förädling. Och vi kan se exempel på historien på där man har verkligen kommit nära perfektion, så att säga. Men en av Martin Luthers poänger, eller som Mats tar upp som en av Luthers insikter, var detta att han fördjupar skönhetens definition, vidga perspektivet på det. Det är inte vår strävan efter perfektion, utan här finns en annan sida. Vad kan vara mer vackert, skönt än Guds självutgivande kärlek på korset? Som döljs under förnedring, vanställelse, skevhet, det fula. Men där är det vackra. Och då ger det här också en lins för vår förståelse av skönhet. Så att kultur, det måste inte vara enligt världens alla ideal, utan vi ser också i ljuset av vad Kristi kors har betraktat som skönt och vackert.
Jo, det är en viktig aspekt nu av korset och kulturen, när vi ännu mer specifikt in på det som Mats här tar upp. Att i antiken, och som också kommer i skolastiken på medeltiden, så hade man ju några saker som man menar definierade det sköna och det vackra, och det var till exempel förhållande, proportioner och symmetri och förhållande mellan ljus och mörker. Och man hade liksom en väldigt sån klar definition, detta är vackert. Men så kommer det som händer med Jesus på korset, det bryter ju allt sånt. Det är ju det fruktansvärda där, som om vi tänker en avrättning. Och Luther tar upp allt det här, och det blir en slags omdefinition av vad som är vackert, och Mats tar fram hur godhet blir alltså det vackra blir insatt i det goda. Så det som är en god handling, det är också vackert på sitt sätt, även om det inte stämmer med de här estetiska principerna. Och det gäller båda hållen, dels hur vi förstår Gud och Guds handlande, att även om det här är något fruktansvärt när man ser det och tänker på vad en korsfästelse är, så bakom det ser man Guds godhet, kärlek, så går det också andra hållet, att när Gud ser på oss så är det inte för att vi är vackra och perfekta och fullkomliga som han älskar oss, utan han älskar oss med alla de brister och skevheter och allt som finns i en människa. Och det här har vi ju, om vi tänker efter, om man tänker någon man har tyckt mycket om, låt säga en farmor eller en mormor, så är de, tycker man de är vackra, även om de inte är det enligt det estetiskt ideala, utan för att de är så goda mot ett barn. Och vice versa, att ett barn, ett barnbarn kan någon älska och tycka är vackert, inte för att det är vackert enligt estetikens ideal, utan helt enkelt för att kärleken och godheten, liksom det estetiska insatta i den ramen. Och det är liksom hela Luthers, också med Nietzsches ord kan man säga, en omvändning, omvälvning av alla värden, att han vänder på det här, att Gud uppenbarar sig, säger han, sub contraria species, alltså under sin motsats, så att det mest goda uppenbarar sig under det till synes mest onda som kan hända en människa. Allmakten blir vanmäktig, och han har flera sådana här. Så att, och på samma sätt, när Gud handlar med oss, så kan det vara under motsatsen, att vi upplever det som en tuktan med Hebreerbrevet och så vidare, men egentligen är det ett kärleksfullt handlande från Guds sida. Så det betyder att hela vårt sätt att avläsa skapelsen får ske genom ordet. Genom Guds ord förstår vi det som händer oss och kyrkan och världen. Och det kan ofta strida mot vad sinnen och ögon och så registrerar. För Gud, det är ingen sån enkelt samband mellan att vi kan avläsa Guds gärningar rakt av, utan vi måste läsa dem genom ordet. Och då kan det vara att han uppenbarar sig under sin motsats, som man uttrycker det.
Ja, men tänk på det är ett litet citat ungefär så här, att syndare är vackra för att de är älskade, inte älskade för att de är vackra.
Det fångar just den.
Precis, ja. Och att då och denna kärlek tar sig uttryck, alltså Guds kärlek till syndare, som gör syndare vackra, det är, tar sig ut, djupast uttryck i vad som sker på Golgata kors, under sken av dess alla, skönhetens alla motsatser.
Mm.
Och så får du också fatt på denna viktiga sak med kärleken, som så att säga den självutgivande kärleken, som det djupaste och vackraste, som trumfar alla andra skönhetsideal som vi kan tänka i den här världen. Vilket också hjälper oss som kristna i den här världen, att vad vi än ger oss in i för område i världen, så är kärleken den liksom det högsta goda och drivkraften. Inte att nå någon slags kulturell elit som ett självändamål, utan att utvecklas, fördjupa mig, forska inom kulturella områden, men med syftet att tjäna och älska sina medmänniskor, som en som är självtjänad och älskad av Gud, så vackert illustrerat på Golgata kors.
Mm. Jo, det blir en skiftning här som i det yttre kanske inte visar sig i förstone. Det kan se likadant ut som förut. Men om vi säger någon som har kulturella intressen, och ibland talar man om att man är konsument av kultur. Men det kan vara otroligt mycket att det är för min skull allting. Men om man blir en kristen och tänker jag ska tjäna min nästa, så i en mening så fortsätter han ta del i samma kulturella uttryck, men det har kommit in något annat där han vill att detta också ska, det han kan och har lärt sig på olika sätt, det ska komma nästan till glädje och del, och även om det yttre inte ser så ut av en stor skillnad, så är det på djupet. Precis som en Luther har exempel med bagaren, han kan baka sina bröd för att tjäna pengar, för att han är girig, för att han bara vill bli förmögen, men så blir han kristen och han fortsätter baka samma bröd, men nu har han ett annat fokus för det hela, det är nästan behöver bröd, och det här är det jag kan, och det här gör jag för att det är ett uttryck för att jag tjänar Gud. Och det kan man tillämpa kanske även på kulturen.
Mm. Det finns ett bibelställe som visserligen handlar om rikedom, där det står att Gud ger oss rikligt allt att njuta av. Och så kan man tänka också om musik och annat i kulturen, att Gud ger det, och det har på något sätt här också fått helgats genom, genom Kristi försoning. Så att jag kan ta emot det ur Guds hand som goda gåvor som jag får njuta av. Men den här uppmaningen ligger ändå kvar där, att älska så som han. Så att det blir inte ett självändamål att jag och mig och min njutning.
Mm.
Men jag kan se det, låt oss säga på en semester, att jag är intresserad av konst och går från det ena konstmuseet efter det andra.
Mm.
Både för förkovran och fördjupning och att rekreation. Men det stannar inte där, utan efter den semestern så går jag in med förnyade krafter och lust och entusiasm i mina uppgifter till att tjäna mina medmänniskor.
Mm.
Och dessa kulturella insikter som jag kanske har fått på semestern blir till förnyelse, till att ännu mer och bättre tjäna mina medmänniskor.
Mm.
Och på det viset så har ju kulturen blivit en gåva från Gud som sätter mig in i denna skapelsegivna uppgift att ta emot, kultivera, förädla, använda till tjänst för mina medmänniskor,
mm.
som det en gång var tänkt.
Mm. Vi har ju vår väldigt skarpa gräns mellan vad som är arbete och vad som inte är arbete. Alltså lönarbete, det är det vi tänker arbete. Men längre bak i historien så fanns ju inte den skarpa gränsen, utan hela livet var sysslor av olika slag, om man tänker. Livet på en gård, de var... Och då, om de slöjdade någonting, om de handarbetade någonting och så vidare, den här gränsen mellan vad som var det vi skulle kalla kultur och vad som var arbete, den var mycket mer flytande. Och tänker man det så, då är det också lättare att tänka sig att det här med punden och talenterna som vi har fått, någonting som man ska ta vara på, förädla, ställa i Guds tjänst. Då blir det lättare också att se att det gäller inte bara mina arbetsuppgifter som jag får lön för, utan det gäller alla livets aspekter. Och som sagt, om vi återvänder till Paulus, någonting ägnar vi våra tankar åt, någonting fyller oss hela tiden, och är det inte något gott som vi fyller på med, så fylls det på med ont. Och det här är ju också viktigt i barnuppfostran och liknande sammanhang, att om man kan ligga ett steg för och sätta något gott i händerna, och så slipper man säga nej till allt dåligt som annars fyller det här tomrummet väldigt snabbt. Det är ju lättare sagt än gjort, men hela tiden under det här förtecknet att ni är ju frälsta på grund av det Kristus har gjort. Och Filipperbrevet 4 kommer efter Paulus har talat om hela rättfärdiggörelsefrågan. Så ett sånt här ställe, det får inte bli en slags i Filipperbrevet 4, det får inte bli ett dygdideal att göra det här så är du en god kristen och då blir du frälst, utan du är ju frälst för det Jesus har gjort. Du har det, äger det. Men lev då också så här. Det som behagar Gud, det som gläder Gud. Ställ frågan. Och det här gamla rådet som används, som tycker jag fångar in mycket. Kan jag ha så att säga, Jesus med mig in i den här aktiviteten? När jag ser på den här filmen, när jag läser den här boken, när jag gör det här och det här. Och korset och kulturen. Det är ett viktigt tema på så sätt, för att så mycket i kulturen, när vi antingen framställer det själv som något som är präglat av syndafallet. Så antingen den framställer det så som ont, det onda så som ont, eller det framställs så som gott och man avslöjar det. Så är det på något sätt att korset är ju orsaken till korset belyses genom väldigt mycket i kulturen. Mm.
Att vi människor inte är som vi ska.
Mm.
Vi är inkrökt i oss själva, upptagna av alla slags onda gärningar faktiskt. Och det blir synligt i mycket av kulturen. Och i den meningen kulturen nu kan få belysa det här, vårt behov av det som händer på korset.
en hjälp att också förstå oss själva. Man säger ju ibland så här att det är genom konstnärer vi förstår världen. De har ofta någon slags känslighet och kan uttrycka saker som när man ser det känner man igen det, även om man inte skulle kunna sätta ord på det själv. Och det är ett sätt att använda kultur för att förstå. Så länge det pekar i rätt riktning, men det visar också kraften i att när konst och kultur pekar åt ett annat håll så kan det bli en väldigt förförande kraft i den. Vilket man ju vet om, låt säga i politiska sammanhang där man hela tiden vill ta konsten i sin konst i nu vid mening i sin tjänst. Vi har extrema uttryck i kommunism och nazism som har varit skickliga på att ta konstnärerna i tjänst för sitt program. Och så att det är ett kraftfullt redskap liksom för en kristen att använda rätt, eller när det missbrukas så kan det bli riktigt farligt.
Mm.
Som en ersättning också. Nu får man säga att kultur har under stor del av 1900-talet varit en slags religionsersättning. En sekulär religion nästan.
Man kan se det här som två sidor. Att den ena sidan är att inte påverkas av den här världen. Att kunna genomskåda dess falska lockelser. Att inte frestas. Det är den ena sidan. Den andra sidan är att med ett förnyat sinne själv vara ett ljus och ett salt för världens skull. Att göra det goda, att sträva efter den goda kulturen bland sina medmänniskor och bidra till den. En slags motkultur många gånger, eller så kan vi få uppleva det i vår egen tid. Vi kan ju tänka på att en allmän utarmning, populärkulturen och den liksom triviala kulturen får ju genomslag, och den klassiska kulturen är på tillbakagång. I allmänhet så kan man få som kristen få bidra konstruktivt till det. Men kanske en liksom ett tillägg där, när vi talar om korset och kulturen. Vi kan vilja påverka kulturen och ha en kristen ansats här. Vi ska vara konstruktiva. Men det finns ju också då kvar denna anstöt i korset som inte kommer runt. Det går inte att göra kristendomen attraktiv i världen och beskriva kristen på kultursidan som att det här är ju fint och sådär. Utan där finns en anstöt som ställer varje människa som en förtappad syndare i Guds ögon. Men dyrt återlöst genom detta avrättningsredskap som korset är.
Mm.
Så att vi får komma ihåg detta att vi kan aldrig göra kristendomen så attraktiv att man kringgår korsets anstöt. Utan där måste vi alla bli små och syndare som blir benådade för Jesu Kristi skull.
Mm. Det är en viktig sanning, och det är viktigt att vi får avsluta med det. Att denna anstöt ligger ju i särskilt vad den säger om Guds dom över människans synd. Och att vad den säger om människan. Och samtidigt säger ju korset om Gud. Det är både och. Det är både syndens djup och allvar. Så allvarlig är den, och det är det som är en stor anstöt. Men också hur den Guds kärlek är så obeskrivligt stor är Guds kärlek. Men om vi tänker på andra, om vi återknyter till det vi var i början, hur korset förhåller sig till andra kristna trosläror. Vi tänker på Guds människoblivande, så är det ju, om vi får säga så, enklare att bringa harmoni med världen och vad man tänker om Gud. Uppståndelsen, likaså pingsten också på ett sätt. Men korset och lidandet är mycket svårare att försöka anpassa till något som skulle passa i världen. Utan det är och förblir en anstöt och ska så vara. Men det är också det blir också en påminnelse till oss att hålla detta centrum. Att medvetet fokusera och hålla korset i centrum för vår bekännelse och vårt liv i en församling och för mitt personliga kristenliv. För det finns någonting i världen och i mig själv som vill bort från detta. Men Gud har ställt det där i centrum, och därför får vi medvetet sträva efter att det ska få stå där och bekänna det.
Och kanske vi kan få avsluta med den bilden av att korset för kyrkan och teologin är som solen som ger sitt ljus. Och inte bara solen, utan allt runt omkring får ljus genom solen. Hela livet, hela skapelsen, alla uppgifter, stort som smått.
Mm. Jo, och även för att återknyta till trosläran. Korset i centrum. Från det så blir också alla de andra delarna. De kommer i ett nytt ljus. Skapelsen kommer i ett nytt ljus. Jag kan inte betrakta den längre som bara skapelse. Utan det är skapelse som är älskad av Gud. Som han har lidit och dött för hela mänskligheten. Så alla andra... Det snävar inte in så att allt bara ska handla om korset, men allt annat ställs i relation till det, för att det är en sån ofattbar stor tanke att Guds son har blivit människa, lidit och dött för våra synders skull. Så det måste få påverka allt annat.
Mm. Och med det sätter vi punkt för det här samtalet. Tack för att du har lyssnat och välkommen att lyssna igen nästa måndag då avsnittet handlar om korset och predikan. Paulus talar om att predika Kristus och honom som korsfäst. Då samtalar jag med Timonato. Välkommen att vara med.